Det här är P1, Sveriges Radio. DN-reporten som överfört pengar till misstänkt knarkkurir lämnar tidningen. Vi söker svar på vad som egentligen hänt.
Det finns ingen sån tystnadsklausul kring liksom vad reporten får säga eller någonting sånt.
Ska krigets lagar vara oberoende mediers ledstjärna?
Jag förstår inte riktigt hur de har resonerat. En möjlighet är väl att de bara glömde bort att tänka.
Och som klickiga klickannonser som är misstänksamt lättklickade.
Ja, jag... Ditt case är svagt, Erik. Tyvärr.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. För en månad sedan avslöjade Expressen att en journalist på DN överfört en stor summa pengar till en nu dömd knarkkurir med kopplingar till Foxtrot-nätverket. DN gav i uppdrag till en advokatbyrå att utreda saken och det pågår även en förundersökning hos polisen kring transaktionen. Ingen är där ännu delgiven misstanke om brott. I veckan stod det dock klart att reporten får lämna tidningen. Men flera frågor återstår. Reporter Alexandra Sannemalm har ägnat veckan åt att komma närmare en förklaring till vad som egentligen har hänt.
Vi vet ju betydligt mer än vad vi såklart än vad vi visste när det här drog igång. Men jag kan inte heller säga att vi har en fullständig bild av vad som har hänt.
Peter Wolodarski är chefredaktör på Dagens Nyheter.
Men tillräckligt för att ändå komma fram till den slutsats som vi också har berättat om i veckan.
Men att reporten nu slutar, hur mycket handlar det om att skydda tidningens förtroende?
Ja, så börjar jag gå in på detaljerna kring det här, då är det klart att då måste jag redogöra för saker som jag vet om personalet. Alltså vi kan stå för vad vi har gjort och hur vi har agerat i det här. Men vi har också kommit fram till att vi inte kommer att redovisa detaljerna i personalärendet.
Är reporten fri att kommentera ärendet?
Det finns ingen sån tystnadsklausul kring liksom vad reporten får säga eller någonting sånt. Jag gillar inte såna avtal med journalister i en journalistisk organisation. Men vi har en sekretess kring själva avtalets innehåll, alltså villkoren i avtalet. Och det följer ju så att säga normerna på hur det brukas ut på arbetsmarknaden.
I tisdags, samma dag som DN går ut med att reporten slutar på tidningen, publicerar de en artikel som handlar om att reporten tidigare, i sin tjänst som DN-journalist, haft kontakt med en grovt kriminell man under tiden som han har avtjänat ett fängelsestraff. Han är dömd för bland annat grov misshandel, människorov och grov utpressning. Polisen misstänker att det är han som har haft kontroll över det bankkonto som reporten senare fört över pengar till. I tjänsteanteckningarna från kriminalvården, som även vi på medierna gått igenom, står det att reporten har haft kontakt med mannen i sin roll som DN-journalist och att kontakten handlar om en intervju. Samtalen ska enligt kriminalvårdens anteckningar ha handlat om mannens vardag på anstalten. Vad reporten skriver om och vilka artiklar reporten jobbar med. I kriminalvårdens dokument går det också att läsa att reporten har ansökt om att få ta med sig en diktafon till besöket för att kunna spela in samtalet. De här telefonsamtalen och besöket på anstalten görs under hösten 2022. Våren 2023 sätter reporten över 150 000 kronor till ett konto som polisen alltså misstänker att den här mannen kontrollerar. Vi har under veckan sökt DN-reporten men inte fått några svar. Enligt en källa till oss på medierna ska kontakten mellan reporten och den grovt kriminella mannen från början ha handlat om ett utlägg från en redaktör på tidningen.
Har tidningen erbjudit tillräckligt med redaktionellt stöd i den här typen av sammanhang när det handlar om kriminella personer som man träffar i tjänsten?
Alltså allt som när man arbetar som krimreporter så är det klart att säkerhetsfrågor är väldigt viktiga. Och vi ser också med utvecklingen av kriminaliteten i Sverige att det kan finnas skäl att faktiskt jobba på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Jag kan säga som så att vi tar säkerhetsfrågorna på väldigt stort allvar.
Flera personer som vi har pratat med under veckan säger att beskedet om att reporten nu slutar på DN har väckt frågor och oro på redaktionen. Under onsdagen höll Peter Wolodarski ett möte.
Det var ganska många frågor som ställdes. Kan det här hända vem som helst om man hamnar i ett ofördelaktigt sammanhang i en artikel i Expressen? Kan man få sparken då? Eller kan företaget begära att man ska sluta? Människor som är ledsna, som är undrande, som ställer också frågor. Varför kan ni inte säga mer? Eller hur har ni tänkt här? Jag ser också det vad gäller personalärenden, att jag tror att om man är anställd som reporter att det kan också vara en trygghet att veta att om man själv skulle hamna i en situation som är svår av något skäl, oavsett om man har gjort något fel eller man bara råkar hamna där, så tror jag att det också är en trygghet att veta att vi som arbetsgivare inte heller exponerar alla detaljer i det ärendet för offentligheten.
Dagens Nyheter har som sagt gjort en journalistisk granskning av det här fallet. Och i tisdags publicerade alltså tidningen uppgifterna om att reporten haft kontakt med den kriminella mannen.
När den här publiceringen var på gång, jag har hållit mig borta från den, för jag har hanterat personalärenden, så jag har inte haft någon insyn i den. Sen är jag ansvarig utgivare. Så i slutändan så var det så, och det var ofrånkomligt. Den här publiceringen hamnade på mitt bord med frågan, för den innehöll vissa detaljer som en utgivare faktiskt bör ta ställning till. Men de här sakerna har egentligen ingenting, personalärendet och den journalistiska granskningen har ingenting med varandra att göra. DN har också i det här haft uppgifter som andra inte har haft, och jag tror just i det fallet var vi först med den uppgiften.
Det här är inte uppgifter som du har haft med i din bedömning, alltså att reporten inte ska jobba kvar?
Alltså jag har inte haft uppgifter om vad våra journalister som har tittat på det här, vad de har vetat. Nej, det har jag inte haft, utan jag har utgått från den internutredning som vi har genomfört. Och där finns ju betydligt mer uppgifter såklart, eftersom vi har suttit med reporten och vi har diskuterat och vi har ställt väldigt mycket frågor och gått igenom det här grundligt.
Sist här hörde vi Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
I veckan stod det klart att DN-profilerna Fredrik Strage och Katrin Marsall Kielos lämnar tidningen. Det här efter att de fått uppdrag av EFN, Handelsbankens ekonomikanal. DNs chefredaktör Peter Wolodarski säger till Dagens Media att skribenterna fick ett ultimatum, DN eller EFN. Wolodarski motiverar det med att EFN rapporterar till Handelsbankens informationsavdelning, vilket inte gör dem till en oberoende medieaktör. EFNs chefredaktör Leo Lagerkrantz ryter tillbaka i Dagens Media och anklagar Wolodarski för att sprida lögner. Han menar att kanalen står helt oberoende. Aldrig tidigare har annonsintäkterna för landets nyhetsredaktioner varit så låga. Mellan 2022 och 2023 rasade intäkterna från annonser med 20% för svenska nyhetsmedier. I fjol låg de inte ens på 3,7 miljarder kronor. Det här visar en rapport från Institutet för mediestudier. Och så en rättelse. Förra veckan sa vi att SVT och TV4 bara kommer ha linjär TV-rättigheterna att sända kommande OS. Det var fel. Kanalerna kommer även ha möjlighet att sända spelen på SVT Play och TV4 Play.
Flera internationella journalister har under augustis sista veckor fått intervjua ryska krigsfångar, flera av de unga värnpliktiga, som tillfångatagits av den ukrainska armén efter offensiven i Kurskregionen. Men reportagen från fängelset ser väldigt olika ut. Går krigets lagar på tvärs med journalistikens logik?
Ja, vi var nere då i Donetsk-regionen och jobbade. Men jag fick höra talas om att det gick att få tillgång till de här krigsfångarna.
Mattias Karlsson är granskande reporter på Expressen och har sedan kriget i Ukraina bröt ut 2022 åkt dit regelbundet för att bevaka. Och i förra veckan skrev han ett reportage om de ryska krigsfångarna som ukrainska soldater tagit under motoffensiven i Kurskregionen.
Fångvaktarna öppnade dörren till cellen, presenterade oss att det här är journalister som har kommit och ni får prata med dem om ni vill.
Resultatet blev ett reportage i video, text och bild om de 19-åriga värnpliktiga ryska killarna.
Det var fullkomligt självklart egentligen från allra första början att vi kommer inte ha namn och bild på någon. Med tanke på hur repressivt Ryssland är så var det liksom bara en grundläggande säkerhetsgrej för de här soldaterna var ju att vi inte identifierade dem.
Varför då? Varför var det viktigt?
Ja, det är för att man vet ju att i Ryssland så råkar man ju väldigt illa ut om man säger någonting som är kritiskt mot kriget som ju inte ens får kallas ett krig. Självklart kan det leda till en rättsprocess. Liksom.
Läser verkligen Kreml Expressen?
Ja, det gör de säkert. Det tror jag nog. Dessutom har ju Ryssland ett enormt välutvecklat system för ansiktsigenkänning som de ju använder i rättsprocesser hela tiden.
Men ville de själva vara anonyma?
Nej, faktum var att den soldaten som jag talade med, han sa att han ville vara med i tidningen för att då kunde ju möjligtvis hans mamma då hitta den här bilden på nätet och se att han var vid liv.
Och några av killarna i fängelset fick sin vilja igenom, fast i andra medier. Redan förra helgen publicerade Washington Post, New York Times och Sunday Times reportage från fängelset. Och dagen innan Expressens reportage så kom Svenska Dagbladet med en lång artikel därifrån. New York Times och Washington Post gjorde som Expressen, men SvD och Sunday Times publicerade namn och bild.
Ja, alltså jag blev förvånad faktiskt när jag såg att Svenska Dagbladet gjorde det. Vi hade ju aldrig gjort det. Och jag förstår inte riktigt hur de har resonerat. En möjlighet är väl att de bara glömde bort att tänka.
Vi vill visa hur det här kriget är. Visa krigets riktiga ansikte.
Det här är Erik Hedtjärn, redaktionschef på Svenska Dagbladet. Men en gång i tiden, i mediernas begynnelse, ja, då var han i mina skor som reporter på medierna.
Ja, men exakt. Ja, precis. Jag är ju medierna emeritus.
Ja, i Svenska Dagbladet porträtteras de unga killarna med identifierbara foton. De sitter uppkrupna i smala, tätt staplade våningssängar med sammanbitna ansikten, omplåstrade krigsskador och kortklippta gässor.
Vi valde att ta med bilder där det fanns ett tydligt samtycke och där vi också tyckte att det var motiverat. Vi liksom verkar en tid när det finns väldigt mycket desinformation och manipulerade bilder och då blir det finns också ett värde då som är stort i att visa verkliga och riktiga bilder.
Att namn och bild publicera eller att inte namn och bild publicera. Men när det kommer till just krigsfångar så är det lite speciellt. Då gäller inte bara de medieetiska reglerna utan även krigets lagar. Närmare bestämt den tredje Genèvekonventionen.
Man ska skydda krigsfångar mot förolämpningar och allmänhetens nyfikenhet.
Jan Kläffner är professor i folkrätt på Försvarshögskolan i Stockholm.
Denna bestämmelsen har alltså tolkats som ett mycket strikt förbud mot att publicera bilder av krigsfångar, vad säger det, i traditionella medier eller sociala medier.
Vad är syftet med det?
För det första att bevara värdigheten för militärpersonal som har blivit tillfångatagen. Och andra sidan nödvändigheten att skydda krigsfångar från skada och även efter deras frigivning.
Jag tänker Genèvekonventionen gäller väl framförallt stater och inte fri och oberoende media?
Ja, det stämmer. Det finns i alla fall ett ansvar för mediebolag att inte medhjälpa vid brott mot den humanitära rätten, skulle jag säga.
Det kan dock finnas undantag och det kan handla om personer som är efterlysta för att ha begått krigsbrott.
Men även där måste man ju respektera krigsfångarnas värdighet.
Jan Kläffner har tittat på flera olika publiceringar om de ryska krigsfångarna. Och han tycker inte att det verkar motiverat att berätta vilka de är.
Vi har de här reglerna för väldigt goda skäl. Alltså hade det varit en stat så skulle det vara en tydlig brott mot den internationella humanitära rätten.
Som vi tolkar Genèvekonventionen och som också liksom Röda Korset tolkar den så kan man ju visa bilder på krigsfångar om man är... Man ska då också ta liksom, särskilda hänsyn.
Erik Hedtjärn, redaktionschef på Svenska Dagbladet igen.
Och det tycker jag att vi har gjort. Men det är inte lätt, det är svårt. Du pekar på att olika medier landar olika och det är en konsekvens av att det är ganska svårt.
För en vecka sedan skedde en omfattande fångväxling mellan Ukraina och Ryssland. Där ska flera av de ryska frigivna fångarna vara just unga värnpliktiga som nu ska återgå till sin tjänstgöring inom den ryska armén.
Finns det inte en risk att de här intervjupersonerna riskerar att bli identifierade om de blir släppta i ett fångutbyte eller sådär?
Vi tittade på vad personerna säger i de här intervjuerna och... Det är inte saker som är liksom direkt kritiska mot regimen.
Men även om de inte säger något direkt kritiskt så skulle det potentiellt kunna innebära att någon form av repressalier.
Det är jättesvårt. Som du säger, potentiell risk. Det är jättesvårt att veta. Det är ju också så att offentlighet, det kan också vara ett skydd för människor. Det gör att det går att se vad hände sen. Vad hände med den här personen?
Så, ja, hur kan det då komma sig att två svenska redaktioner, två till synes ganska lika redaktioner, landar i så olika beslut? Och att det var Expressen som kanske vanligen brukar ha en ganska offensiv hållning till just namn- och bildpubliceringar, som var de som drog försiktighetens lans den här gången?
Nej, men jag menar så här, vi är ju orädda. Vi har ju som enda nordisk tidning varit inne i Ryssland, liksom, i de ockuperade områdena till exempel.
Mattias Karlsson, Expressens reporter i Ukraina igen.
Jag menar, de här värnpliktiga soldaterna, de är ju betraktade som kanske inte offer, men ändå liksom på den skalan av personer. Liksom. Då tyckte vi att få höra vad de har att säga är viktigare än att veta vad de heter och ha bild på dem.
Men kan det inte finnas en poäng att också visa hur de här krigsfångarna ser ut och vilka de är?
Jo, absolut. Vi försökte ändå ha bilder som visar att det här är människor och liksom miljön som de befinner sig i. Men som inte gör det möjligt att identifiera dem.
Sist här hörde vi Expressens Mattias Karlsson. Ja, och nu har jag fått in Erik Petersson i studion här. Välkommen.
Tack så mycket.
Tack. Du har dykt ner i någon form av kaninhål kring annonser i svenska mediers nyhetsappar den senaste tiden.
Precis. Som producent och reporter på medierna så lägger jag ju en hel del tid på att scrolla i nyhetsappar. Och en upplevelse jag haft är att det rätt ofta är lätt att hamna fel. Istället för att hamna på den där artikeln jag ville läsa så råkar jag rätt ofta komma åt och klicka på en annons av misstag.
Felklick. Oj. Vi pausar. Det är en till ölreklam. Återigen, ölreklam. Ja, där har vi den igen. Ölreklam.
Jag började med att testa 4 svenska mediesajters appar. Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
Där har vi ett felklick till, men det var då en artikel.
Finskt flygbolag.
Mm. Ja, ölbolag. Felklick, vad var det här då? Elbil.
I varje app scrollade jag startsidan neråt och uppåt i 10 minuter.
Samma igen. Hur skulle... Ja, ölbolag.
Ölbolag.
Försäkringsbolag. Det här är ju liksom... väldigt lätt att hamna fel. Nu var det ölbolag igen.
Det här testet gjordes i början av sommaren och ska vi väl säga inte direkt vetenskapligt 100%. Men resultatet är ändå någonting. Under 10 minuters intensivt scrollande klickar jag alltså på 30 annonser av misstag i Dagens Nyheters app. På både Expressen och Aftonbladet är det 10 annonser och Svenska Dagbladet 5. Ibland klickar jag även på artiklar av misstag, men det handlar om en eller två gånger.
So my name is Francesca Morini.
Francesca Morini är doktorand på Södertörns universitet.
At the intersection of design, computer science and journalism.
Dessutom undervisar hon på Potsdam-universitetet i Tyskland där hon håller en klass i vilseledande gränssnitt.
We look at how interfaces are designed to trick us or to take decisions that are not necessarily in our own interests as users.
Ett begrepp som flera av dem jag pratat med om det här återkommer till är dark UX, eller då vilseledande gränssnitt. Det här är ett samlingsnamn på olika sätt att designa sajter för att putta användare att ta de beslut man vill att de ska ta. Dark UX.
If for example the cookie policy banner is designed in a completely deceptive way because they really want you to accept all the cookies. Right? Every time that you take the decision of...
Ta till exempel det här med att acceptera cookies. Där är många sajter designade på ett vis så att det är väldigt enkelt att acceptera alla cookies. Men om man inte vill det måste man scrolla igenom långa listor och göra flera val.
And this is already a deceptive way to design an interface.
Men Francesca Morini skulle inte kategorisera det jag beskriver som ett exempel på dark UX.
For sure we can say that it's an issue with code and it's potentially like a bad practice. But it's technically not dark UX.
Men, säger hon, det är ingen tvekan om att det är tekniskt möjligt att göra vissa ytor i en app mer känsliga för klick än andra.
It's called capacitive sensing. These are like this is the most common technology for touchscreens nowadays, and it means that the screen can detect and measure anything that is conductive.
Varje gång du rör skärmen registreras en siffra mellan 0 och 1. Om du trycker väldigt hårt blir den 1. Och om du inte tycker alls, blir det en nolla.
It's a whole scale, yeah.
Och man kan alltså sänka den här siffran så att man bara behöver snudda en viss del av appen för att det ska tolkas som ett klick.
This could be, I call them a click trap. Like I don't know, it's like a bit of a funny name, but it could happen that we encounter one of these click traps where suddenly it takes a very gentle and brief tap for the interface to interpret it as a voluntary interaction.
Där, fel. Också ett kasino. Jag vet inte om det är liksom det hetsiga scrollandet.
Jag har under sommaren fortsatt med olika undersökningar.
Det är säkert det hetsiga scrollandet, det är ju säkert värre.
Och det är ett helt klart svårfångat fenomen. Ibland stöter jag på såna här annonser, ibland inte. Det vanligaste verkar dessutom vara att annonserna som beter sig just så här är programmatiska annonser som visas bara just för mig.
Nej, inte ölreklam. Där, sista.
Men jag identifierar i mitt intensiva scrollande ändå två skäl till att vissa annonser är väldigt lätta att klicka på av misstag. Och varning nu, för nu blir det detaljerade scrollbeskrivningar. En del av dem är helt enkelt bara väldigt känsliga för klick. Medan andra istället är okänsliga för scroll. En del annonser liksom fastnar man på. När man sen sätter ner tummen igen är det lätt att det där tänkta scrollet istället blir ett ofrivilligt klick.
Yeah, this is also technically sort of possible. This is not just something that goes on in my head.
No, definitely. I mean, it's exactly the reverse of what we just say, no? If the long I keep pressed and then I kind of drag my thumb, then I want to scroll. But what if I hijack this behavior?
Men frågan är då, varför sker det här? Vem skulle känna på att jag klickar fel på en massa annonser?
Hej! Ska du träffa någon?
Ja, precis.
Kenneth Danielsson är vd för IAB Sverige. IAB är en medlemsorganisation för den digitala marknadsföringsbranschen. I styrelsen för den svenska delen sitter både mediebolag, techjättarna och mediebyråer.
När du pratar med folk och liksom era medlemmar och sådär, har de sett det här problemet själva också?
Nej, jag upplever att det är ingen som har gjort det. Därför så tycker jag det är spännande att ha gjort det. Jag hittade till och med på ett namn på det. För det finns ju någonting som heter viewability. Som handlar om att en annons måste vara in-screen i en viss tid för att den ska få räknas. Så jag döpte det här till touchability. Det vill säga, vad är det för känslighet på annonserna? Finns det en sån standard? Och det finns ingen sån standard, mig veterligen. Den finns nog i systemen. Och det är säkert någon som kommer ringa till mig och säger, jo, men det finns, för det ska vara inställt på 62. Men jag kommer i alla fall prata vidare om det och säkerställa att vi förstår att det finns ingen vinning i att ha en för lätt klickmekanik.
Sedan vi pratade förra veckan har Kenneth Danielsson varit i kontakt med ett 20-tal av sina medlemmar för att försöka förstå om det är någon i hela det här annonsekosystemet som skulle kunna tjäna på den här typen av lättklickade annonser.
Det är en spännande reflektion. Sen finns det ju ingen som tjänar på det. För 10-15 år sedan så fanns det många som sålde klick, och då skulle man kunna tänka sig att de hade tjänat på det här. Det finns det ju nästan inte idag. Jag har ju pratat med mina medlemmar och försökt undersöka det här, och det finns ju några anledningar som kommer fram.
De här annonserna som är sega att scrolla är i själva verket feldimensionerade i storlek. Det som händer då är att man scrollar lite grann inne i själva annonsen.
Och det brukar annonssystemen hitta, och då brukar man justera det efter ett tag. Så det är ju egentligen ett systemfel, att man har gjort det fel.
Dessutom, säger han, så är mätverktygen för klick så pass bra nu att ett klick där man bara är kvar någon sekund hos annonsören kan räknas bort från statistiken.
Så därför är det här korta klicket, skulle jag säga, helt meningslös KPI eller sätt att mäta. Jag gillar din take, jag tycker att det är spännande, och det hade varit ännu mer spännande om man kunde peka på, nej, men det är de som tjänar på det, och det, jag har inte hittat det, så därför så tror jag att det är ett litet sånt här misstag i systemet eller någonting som man inte tänker på eller någonting som vi kommer prata om och se till att man bara gör sig uppmärksam på, för det är ingen som vill ha det där felaktiga klicket.
Så vad säger då mediebolagen? Vi har sökt både Schibsted och Bonnier. På Schibsted får jag en antydan om att jag kanske har en lite klumpig scrolltumme, och till slut ett nej tack till intervju. Vi får ett intetsägande sms-svar om att de aldrig hört talas om problemet och absolut inte har sånt här i sina appar. Men på Bonnier News får vi en intervju med...
Du kan väl presentera dig?
Paul Brandfeldt heter jag, och jag är försäljningsdirektör på Bonnier News. Du är den första, Erik, som faktiskt påpekar det här. Och det är intressant. Jag navigerar ju på våra sajter, på kollegor i branschen, deras sajter. Och jag har ju inte fastnat där jag klickar mig vidare när jag ska scrolla. Så jag blev väldigt intresserad av det du hittade. För det är ingenting som jag, eller någon här, den affären existerar inte för oss.
Ditt scrollbeteende, Erik, det är också att du trycker när du har scrollat. Hör, ser du hur du gör? Din scroll... Du sätter, nu ska vi inte lära varandra hur man navigerar i mobilen. Men.
Hade det här varit ett rejält problem, då hade vi inom branschen med IAB i spetsen förmodligen tittat på de här och hittat nya standarder för hur man ska skjuta ut annonser via typ av tredjepartsleverantörer. Så att, ditt case är svagt, Erik. Tyvärr.
Ja, men absolut, jag förstår det. Men det är också något jag råkar ut för. Och desto mer jag tittar på det, desto mer märker jag att vissa annonser är känsligare för att klicka på än resten av sajten. Och vad är din förklaring till att det där ändå är så?
Ja, nej, men som sagt, jag har ingen förklaring. För att det för mig är ett nytt fenomen att vi skulle ha känsligare annonser som är mer utsatta för klick.
Men skulle det här kunna vara någonting som finns på er sajt som ni inte vet om?
Ja, uppenbarligen. Du har hittat någonting som vi inte ser. Och sen är frågan bara hur stor problemet är. Som att vi har inte haft en enda läsare som faktiskt kontaktat oss med att de har, att vi har annonser som skickar dem utanför sajten för att de är klickkänsliga. Så vi får väl titta på det där.
Mm. Could this kind of design exist without the app owner knowing about them? Could this be something just in the ad area, sort of?
Okay, the short answer to the question is yes, it is possible that the owners of the website do not know about these bad practices.
Would you be surprised if these kinds of designs are actually used in Swedish media apps?
I wouldn't be surprised.
You would not?
Definitely. I would be surprised if they just admit it to you. If they would be transparent enough to be like, yes, sure, we asked the team of programmers to... figure out how to make it more sensitive. They will probably never say that.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Erik Petersson var producent, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.